Vi har en pensionerad präst från Kanleby här i Radio Vasas studio, Mats-Peter Kankkonen. Välkommen till Radio Vasa.
Tack ska du ha. Det är riktigt roligt att se den här studion för att jag lyssnar ofta på Radio Vasa.
Vad trevligt. Det här, jag tänkte att vi ska prata om din uppväxttid och du växte upp på Replot och det var långt före Replotbron.
Man kan nog säga det, alltså vår familj flyttade till Replot 1952. Och själv minns jag ju inte av den här flyttningen därför då jag bara ett år gammal. Men sen växte jag upp på Replot och 1963 så flyttade vi till Nedervetil. Så att de där viktigaste åren så tillbringade jag på Replot.
Nå, hurdant var livet då på 50-talet ute på Replot?
Nå, om jag använder ett ord skulle jag säga att det var idylliskt. Och nu är det ju som oss människor att vi kommer ju ihåg barndomen och uppväxtåren som guldkantad tillvaro. Och jag måste faktiskt säga att jag är väldigt glad över att jag fick växa upp på Replot. Naturligtvis har jag ju ingenting att jämföra med. Men det jag nu har lyssnat på andra och själv vet hur det var så skulle jag säga att det var riktigt roligt därför att den tidens Replot så skiljer ju sig nog markant från Replot av idag. För det första så var det ju ett helt svenskspråkigt samhälle vi kom till. Man hörde inte finska och kunde inte finska. Det jag började i folkskolan så ända efter skolan stod vi där utanför handelskompaniet som var grannet i skolan. Och så kom en skolkamrat cyklande precis som om det skulle vara något extra viktigt. Han hade sån fart på och så svänger han in där och så ropar han åt oss: "En fin vi myntis!" Och mer behövdes inte förrän vi hoppade på våra cyklar och cyklade iväg allt vad vi förmådde till myntis butik. Och mycket rätt, där stod en man som talade finska. Och där stod vi tysta och iakttog den här mannen och det märkliga språk han kunde. Och det som gjorde ett starkt intryck på oss var det att Lisa, som då var där i butiken, att hon kunde betjäna honom på finska. Helt otroligt. Så att det var min första kontakt med det finska språket. Och man brukar berätta om en postbusschaufför från Replot att sen med tiden så börjar ju också finska passagerare ta sig ut. Och då han sen blev pensionerad frågade jag att hur var det att börja få finskspråkiga kunder? Att, hur klarar du dig? Du kan finska. Så sa han, oavsett vad de sa så svarade jag bara med totta kai, totta kai. Och det är faktiskt ett ord som man kommer långt med på finska språket. Så att det var ju Sverige för hela slanten. Då i början på 60-talet då televisionen kom med anledning av att det var OS i Rom så var det ju bara svenska antenner på taket. Alltså man skulle välja, ville man se på finsk TV, då skulle man ha en lappoantenn. Och skulle man se på Sveriges TV, då var det ju en Vännäs-antenn som gällde. Och jag kan inte komma ihåg att det på ett enda tak då i kyrkbyn fanns någon lappoantenn. Och sen var det ju svensk radio, det var svenska veckotidningar och vi kände mycket bättre till vad som hände i Sverige än vad som hände i Finland. Och sen var ju också det att man levde ju ganska isolerat där. Färjan kom sen först efter att vi hade flyttat dit och om någon då kastade fram en sån här djärv tanke på att man skulle få en bro till Replot som betraktades nog vederbörande som mogen att söka sig till SÖD. Men bron kommer, det blir ju nog alla tacksamma över nu för att det blev ju för mycket trafik ut till Replot så att färjan och klarar ju inte av det. Men det var ett idylliskt samhälle. Det var kännetecknande för 50-talets Replot var ju att man låste aldrig dörren. Dörrarna var alltid öppna. Man kunde gå och komma hur man ville. Man umgicks mycket på kvällarna. Satt och pratade. Och man levde ett enkelt liv, men ett innehållsmässigt rikt liv. Och där nära prästgården där vi bodde så fanns en äldre dam som aldrig under sitt långa liv hade ens varit i Vasa. Alltså det fanns allt vad man behövde på Repplot.
Ja, intressant. Och om vi går in lite på vad livnärde man sig på Repplot på den tiden. Vad var det här? Var det fiskande, jordbruk?
Ja, det var en kombination av olika saker. Alltså, man hade ju småbruk. Hade man några kor, grisar, får, höns och en häst så kom man ju väldigt långt. Och sen hade man ju ett trädgårdsland, man odlade potatis, man hade sed, man kunde baka sitt bröd på egna produkter. Och sen så fiskade man, och sen var de väldigt händiga, så de var ju timmermän. Många jobbade ju nog inne i Vasa, och sen vintertid så jagade man ju sel, och det var ju en väldigt viktig produkt därför att selskinn och tranolja och selkött, vilket jag nu inte kan rekommendera, jag tyckte nog aldrig att det smakade något. Men fisk och fisk får man ju året runt så att säga, och jullaken var ju någonting alldeles extra, och för att inte tala om böcklingen. Alltså det fanns rökeri i Södra Vallgrund och Repplot, och sen hade man ju ett eget mejeri. Så hade man en ko så hade man ju mjölk och grädde och smör och fil. Och den godaste filen jag någonsin har ätit, det var ju ute på Repplot på 50-talet. Mycket enkelt, man hade potatis var ju en sån här grundnäring, och sen fisk. Och sen det som man kallar för pickanveitun. Alltså, det var väldigt gott. Och sen hade man mycket bär man tog tillvara, det som fanns att plocka i skogen. Bär och svamp och sådant. Så jag skulle säga att husmödrarna på den tiden, de var väldigt skickliga att kunna utnyttja det skafferi som Gud hade ställt till förfogande för dem. Och det var en mångsidig mat på det sättet att det var variation. Det var ju inga läckerheter. Ni ska komma ihåg att kylskåp fanns ju inte på det sättet på den tiden ännu. Utan det var Högfors vedspis. Och bättre spisar har ju Finland aldrig begåvats med. För att man behövde ju aldrig vara orolig över att strömmen skulle gå. Det fanns ju hela tiden en fin värme i stugan tack vare björkveden. Man hade alltid tillgång till varmt vatten. Och på tal om vatten så det var ju ett stort problem på Repplot. Det var ju så rostigt, järnhaltigt att det gick ju inte alltid att dricka. Korna kunde nog och hästarna och djuren kunde nog tillgodogöra sig. Så den som hade en god brunn så hade nog ofta besök av människor som ville ha ett gott kaffevatten och annars också drickbart vatten. Och det här. Men att, och sen byggde man ju båtar. Man var väldigt duktiga på att bygga båtar, och det var nästan så att varje by hade sin egen modell. Panikebåten till exempel, den behövde inte mycket vatten, den var bredbottnad. Och vill man uppleva sten någonstans så rekommenderar jag Repplot. Stenigare vatten finns för knappast att söka i Finland. Och man byggde selbåtar och roddbåtar och det där. Så att
man levde lite på naturens villkor
man
kanske.
Man levde på naturens villkor och var inte stressade. Klockan var inte så där väldigt viktig. Utan det fanns nog, ska man försörja sig med det som man ska få från den egna marken. Så nu är man ju sysselsatt dygnet runt. Och på vintern var det ju att jobba ute i skogarna. Och det där. Och sen skulle det inte fanns. Jag menar, antalet traktorer var ju väldigt få. Jag tror att då vi kom till Repplot 52 så var det den andra eller tredje personbilen som kom då till skärgården. Så att det här, den stora revolutionen var nog då mopeden kom. För att det här, man behövde ju inte körkort för det. Och det här, och med den kunde man ju röra sig relativt snabbt. En kärra bakom så kunde man ju transportera varor. Och det här, för det var det ju häst som gällde. Och det här, och på tal om hästar så, det som kännetecknade replot var ju att hästarna fick springa lös. Alltså efter vårbruket så fick de liksom, ofta tog man in höet efter midsommar. Och så fick hästarna sommarledigt några veckor. Och det var väldigt intressant därför att då släppte man det här hästarna. Man tog grimman av dem. De hade, det här, och så sökte de upp varandra. Hästen är ett flockdjur. Och det här. Och oftast var det så att då den där gamla flockledaren blev utmanad av någon yngre aspirant. Och då var det en liten kamp där i början. Men så fort det var klart att vem som är starkare, då var det ordning i leden. Och det här, man hade en ledare vilket man behövde. Och de fick springa runt längs med grusvägarna. De fick gå på allmänningar, de fick äta gräs. Och de sökte sig ner till stränderna. Och därför var det väldigt viktigt att man hade portar mellan byarna, men också in till gårdarna. Och att stängslen var i skick. För att tog sig en häst in i en strädgård eller hästar, så var det inte hästarnas fel, utan det var gårdsägarnas fel som inte hade sett till att de kunde hållas utanför. Så jag minns en natt så vaknade vi av att fönsterrutorna, det här skakade i pressgården. Hela huset dallrade, så jag tänkte, vad är det på gång? Och så gick jag och öppnade fönstret, så sprang 13 hästar runt pressgården. Och det här, min äldre bror, han hade kommit sist hem och glömt att stänga porten. Så den här hästflocken hade då tagit sig in och sprang runt huset och sökte febrilt att varva den där porten som vi kom in genom. Och det här, och det var ganska så typiskt då. Och sen skulle då det här samlas in, och det här, då tog de sina grimskaft och sina grimmor, och det här, och då hade man oftast någon lite koll på var de rörde sig. Och då var det ju det enkla, att det gällde ju bara att få fast leda hästen. Och mat har alltid varit en sån här väldigt framgångsrik väg att fånga någons uppmärksamhet. Så då hade man ett zinken bara med havre, och det här höll fram det, och då kom leda hästen för att, aha, du har godis åt mig. Och så satt man grimman på grimskaft, och så ledde man hem hästarna, och så började arbetet igen. Och det här, nu var de sysselsatta, de hästarna. Och det var nog hästen som höll samhället igång. De där stora båtarna som man behövde, till exempel i säljakten, så man drog ut dem långt ut på isen med häst, tack vare hästen. Och sen körde de. Det var ju så splittrat, man hade en liten åkerplätt här och en annan där, och då skulle hö köras hem med sled. Vintertid, det var lättare. Sen skulle det ju plogas och plöjas och harvas och allt världens. Och det var ju tack vare hästen allt det här hölls igång, tills sen småningom traktorn började tränga ut hästen.
Mm. Men ditt intresse för hästen startade väl just på replot?
Man kan nog säga att det var nog det som gjorde att jag blev intresserad av hästar. Att se det här vackra djuret få en sån vårdnad och omsorg som skärgårdsborna visade. Och att de fick springa det här fritt. Och det, man kan ju inte föreställa sig idag att man skulle låta hästarna springa lös. Samma sak var det ju med korna. De vandrar ju också längs med vägen. Och varje kväll vid en bestämd tidpunkt så då ställde sig husmor vid grinden. Kom in kodduna, kom in kodduna, kom in kodduna. Och så kom de i tågån. Det var ledarkor med sin klocka. Och så gick de in i fähuset. Var och en visste var det här är mitt bås. Och så blev de mjölkade. Och så fick vi kvällsmat, och så infann sig den där friden och det här. Och vår granne hade en häst, Putte, som jag ofta fick följa med då vi åkte långa vägar för att hämta hö eller annars också. Och det, här. Och det är någonting alldeles extra att få sitta bakom en häst, i synnerhet en vinterdag. Höra de där ljuden mot släden mot den. Det fanns ju inga asfalterade vägar, utan det var ju grusvägar och de var ju lätt framkomliga. Och sen då hästen har fått upp värme, så då ångar de en sån här underbar värme från, och så lyfter den då och då på svansen, och så får man inandas sån här förädlad doft som nästan slår nog, tycker jag, Hermes 5 ibland.
Peter Kankkonen är Radio Vasas gäst här, och vi pratar om barnumstiden på Replot. Under den här tiden, 50-talet, hur mycket folk bodde det på Replot?
Om jag skulle uppskatta så där kanske mellan 1700-1800, alltså hela Björkeby medräknat, och alla byar, och det var ju många byar och långt mellan byarna. Om du tänker som Söderudden och Panike och den här södra norra Vallgrund, och Kyrkby var ju den största av alla byar, och det här, så nu, och sen fanns ju mycket barn, det fanns folkskolor i alla byar, och det här, och så. Nu var det
var ett ganska stort samhälle.
Det var ett stort samhälle, ja, det måste man nog säga.
Mm. Hur är det, fanns det också folk som bodde ute på någon ö någonstans också? Lite mer avsides.
Nu kan jag inte exakt svara på den frågan, men att folk fanns nog som bodde avsides. Rejält avsides. Jag kände ett par, Anne och Hugo Nyholm, som bodde på Kota Öyrin. Och dit fanns ingen bilväg. De var helt enkelt tvungna att ta sig med båt och på vintern med häst och släde. Och där, nu bodde de avsides. Och höststormarna gjorde ju att de ibland var isolerade. Hugo berättade att han gick i skola i södra Vallgrund, så fick han stanna hemma på grund av att vädret inte tillät det, att han tog sig där. Då är isen ännu inte bar, eller det var så stormigt. Och där, så nu bodde folk avsides, nu gjorde de det. Och de kunde, jag kommer så väl ihåg en gammal tant i Panike, nej förlåt, i Vistan. Hon bodde ensam där i en grå lågstuga in under rönnen, som Alexander Slotte skriver så vackert om i sin sång. Och det här, oftast var det ju små stugor, och det var ju av praktiska orsaker. Det skulle hållas varmt vintertid, och ju mindre desto lättare var det ju att upprätthålla värme, därför att man hade en stor öppen spis som var både värmespridare, men också där man tillredde all mat. Och det där, och sen hade man trasmattor som täckte de dragiga golven, och det här, och sen hade man det här, det som nu behövdes, matbord med stolar, en skänk, en dubbelsäng. Med, för att nu inte tala om de här vackra björkemöblerna, som är alldeles ett kapitel för sig. Men det här, och sen pelargonier i fönsterrutan, och det här, och inte fanns det ju telefon i alla gårdar, utan det fanns någon telefon, och dit gick man då man skulle ringa någonting, och det var ju då via en växel, så att den som satt där hade ju nog koll på allt vad som hände i samhället.
Mm. Hur var det med ström i hushållet?
Nå, hör du, det fanns också en familj som hette Ström på Replot. Och så var det en ström som då hade fullgjort sitt levnadslopp och passerat mellan gränsen mellan tid och evighet, och då sa grannen sådär skämt som, nu har vi likström. Hör du, ström fick man nog på 50-talet redan, men det var ju det tokiga att det var ju en kabel som kom från fastlandet, som gick längs med havsbotten, och alltså de här vindarna behandlade nu inte den där kabeln alltid så där skonsamt, så den gick av ibland, och då var man utan ström och det här. Så att det upplevde vi nog flera gånger. Och därför just var det väldigt viktigt att man hade tillgång till ljus. Man visste var ljusen fanns, var tändstickorna fanns och var ficklamporna fanns och var stormlyktorna fanns. Och att man hade ved. Att man var inte så beroende av den där strömmen, för att vedspisen fanns i köket och kakelugnarna var ju vedeldade. Så att det här, om strömmen gick, var det inte som idag att man började ringa till Vasa Elektrisk att det här, vi ska få gäster och kylskåp och vad ska vi göra allt så här. Men man var så, inte var det så stor sak. Naturligtvis var det ju roligt att strömmen kom tillbaka.
Mm, mm. Nå, om vi ännu går in lite på det här folket mera. Du växte upp vid prästgården. Det kom och gick ganska mycket folk hos er.
Det stämmer, därför att det här prästgården var ju på det sättet att man hade ju inget församlingshem på den tiden. Utan möten, syföreningsmöten och alla de här administrativa mötena hölls i prästgården. Och i prästgården fanns ju också pastorskansliet. Och på den tiden behövdes det ämbetsbetyg långt mer än idag. Om du var törstig och skulle åka in till Vasa och besöka monopolbolaget, så måste du ha ett kort. Och för att få det där kortet så skulle du ha ett ämbetsbetyg. Och kanske det inte var det roligaste för alla att komma till prästen och med att få ämbetsbetyg. Och det var ju ett sätt att kolla lite hur mycket människor drack. Och det här, och det skulle vara bouppteckning, det skulle vara skulle du gifta dig, skulle du komma till prästgården. Och det här, jag kommer ihåg en kväll, man hade inte något sådana här klockslag att då och då är det öppet, utan det var ju 24-7. Och det här, så satt jag i köket, så kom ett ungt par in i köket, och jag förstod ju genast att de här två tänker nog slå ihop sina påsar. Så jag ropade åt pappa att pappa, pappa, här är ett par som behöver belysning. Och också det här, det kunde ibland vara vigslar, så mindre vigslar och dop, men nu var det ju oftast i hemmen på grund av det här kommunikationssvårigheten. Inte ville man ju transportera de där småttingarna, utan dopen förrättades nog i hemmen. Men prästgården var nog en sån här central plats. Där fanns ju ett sånt här gästgiveri myntis. Men nu kunde det hända att det knackade på dörren och det var någon gårdfarihandlare som ville ha nattkvarter och fråga om de får sova över i gästrummet i prästgården. Och på den tiden så fanns det så kallade resepredikanter som åkte runt och höll mötesserier. De bodde ju då i prästgården och de kunde ibland vara flera dagar. Och på dagen så hade de ju ingenting, det var ju på kvällen alla de här mötena hölls. Så att det var intressant att sitta och lyssna på de här gamla farbröderna när de berättade nyheter från det övriga Svenskfinland. Eller vad de hade varit med om under sitt liv. Och där. Så det var mycket, jag skulle säga att man fick väldigt starka impulser att växa upp i en prästgård. Prästgården betydde långt mycket mer än vad de har betytt de senaste 40-50 åren. Och det där. Och nu var det ju bara, inte var det ju bara de här resepredikanterna, utan till exempel Röda Korset hade en livlig verksamhet ute på Replot. Så då verksamhetsledaren kom från Vasa, så bodde han i prästgården. Och samma sak gällde Marta. Rörelsen, att då konsulenterna från Martaförbundet kom, då bodde de i prästgården. Och då någon producent pamp eller anställd kom, så naturligtvis så var ju i prästgården man såg över. Så det var en brokig skara av människor som, det var som ett man kan säga, ett resande hem på ett sätt.
Sedan, vi var lite inne på det här med föreningsliv och så vidare. Hurdant föreningsliv fanns på Replot på den tiden? No,
det var ganska, alltså det fanns ju ungdomsföreningen, det fanns idrottsförening, Och sen fanns det andra föreningar och sen fanns ju de här kyrkliga föreningarna. Att till exempel i kyrkbyn så var de evangeliska väldigt aktiva på Björke, till exempel kyrkans ungdom. Och så fanns ju där också de här Röda korset som jag nämnde och Martorna. Och det här, de hade ju en egen gård, Martagården. Och det här hade ordnades första hjälpkurser, det ordnades matlagningskurser. Så det var ett väldigt livligt föreningsliv. Och jag kommer så bra ihåg den där ungdomslokalen som står fortfarande där på Replot. Så det här, där såg jag min första film i Kockla, brukar man säga att tog det bildas som rukas. och det var spännande. Det var då kom någon från Vasa med en sån här stor projektor och förevisade en sån här väldigt intressant film. Och sen så hade man ju också kändisar. På den tiden så det var ju Lasse Löndahl, det här Alice Babs och det här, speciellt kommer jag ihåg Gunnar Wiklund, för han var ju från Umeå, Brita Borg med sin mörka röst. Men Gunnar Wiklund tyckte jag väldigt mycket och jag tyckte att han sjöng väldigt vackert. Tore Skogman började komma och Lillbabs Er kär i mig en nyklassjöran, la 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 la. Och en stor händelse var ju då Harry Brandelius kom till Replot och sjöng kaffe, kaffe, tåren, den är bra, kaffe. Och det här, så att nu levde man ju med nog.
Ja, så ni var nog med på kartan ändå? Nu
var vi, jo. Mera med på kartan än, tror jag, majoriteten av Finlanden. Det gällde Sverige och orientera sig västerut. För att vi lyssnade ju först på Sveriges Radio, sen kom ju Sveriges TV. Och Sveriges Radio hade ju eminenta korrespondenter i Paris och London och Turin i New York. Och nu var det ju spännande att följa med Ingos matcher och Floyd Patterson.
Tusen tack, Peter Kankkonen, pensionerad präst från Karleby, har gästat Radio Vasa och vi har pratat om ungdomsåren, barndomstiden ute på Replot och 1950-talets Replot. Tack ska du ha för det här och god fortsättning till dig.
Tack ska du ha. Det var riktigt roligt att vara på besök här. Som sagt, jag brukar ofta lyssna på Radio Vasa. Det som alltid gör ett extra starkt intryck på mig och det är att det är så tvåspråkigt. Och jag kommer ju från, halva år lever jag i Karleby, eller rättare sagt Kokkola. Och andra halvan av året så är jag ju här på Replot. Och jag brukar alltid sporta med det att jag kommer in till Vasa så börjar jag alltid tala svenska oavsett. Och alltid lika positivt överraskad av att man talar så, det är så tvåspråkigt, Vasa är så tvåspråkigt. Och det är just Radio Vasa ett gott exempel på. Så att jag hoppas att Radio Vasa ska få verka mycket längre än de 10 år som nu är utlovade.
Perfekt, tack ska du ha.